Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi prata om guldstriden, bottenstriden. Vi har en Norrköpings special och vi ska fortsätta våra reflektioner kring Kindberg-rättegången och en hel del annat. Men vi ska börja med en spaning. En spaning som jag publicerade i textform som plusgranskning här i veckan. Och det är ju om snackisen straffar. Och jag gick in i vårat statistikverktyg Instat lite för att desarmera hela diskussionen egentligen om straffar. För jag tänkte att det kommer ju säkert visa att här finns liksom inga konspirationer och så. Och siffrorna jag fick fram visar väl på sätt och vis att det är svårt att dra några väldigt, väldigt tydliga slutsatser. Eftersom Malmö FF och AIK får flest straffar, men Örebro och Falkenberg och Kalmar får också många straffar. Så att det går liksom, det är ingen glasklar tydlighet att de största får flest straffar, som det ju annars finns liksom internationell forskning på att ska finnas en fördel. Och det kan ju bero på liksom på att mätperioden är ju här egentligen för kort för att dra några tunga skarpa slutsatser. Och det här, man ska ju titta över fler år då givetvis, utan det här var ju bara i år eftersom det här är en snackis då, 25 omgångar. Det man kan säga som sticker ut då, det är ju två lag. Och det är ju AIK och Örebro. De får väldigt många straffar och de har inte fått någon emot sig. Så att det blev ju någonstans då den självklara vinklingen. Dessutom är ju AIK var i ropet där eftersom de hade en omdiskuterad straff mot IFK Göteborg i veckan. Och eftersom det är en stor klubb så blev det givetvis fokus på det då. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det blir mycket diskussioner som vanligt. Men som sagt, det jag försökte titta på här, det är om det går statistiskt att förklara de här varför lag får straffar och inte mer än då den här uppenbara att domaren ger storlag vissa fördelar. Och man kan ju titta på ett lag som Elfsborg, de har fått flest straffar och de har fått 7 dömda emot sig. Det är ett par lag som har fått 7, andra lag också då, men de har fått 7 dömda emot sig. Och Elfsborg åker ju även på flest gula kort och de drar på sig flest frisparkar per match. Så att där kan man ju då se en tydlig korrelation där, att det här brutala spelet, det följer ju med in i straffområdet också.
Jag har en spaning om just Elfsborg som jag tagit tidigare här, att jag tror att det var så att Elfsborg var tvungna att tuffa till sig jättemycket nu andra året med Thelin, kanske även första året, men att de har spelare som inte kan spela den typen av fotboll. Så de har spelare som måste bli tuffare, måste vinna fler närkamper och all den typen av saker, men att spelarna helt enkelt inte är bra på det och därför har de på sig mycket rena liksom oschyssta tacklingar.
När det gäller då Örebro, då har jag inte fördjupat mig i deras statistik varför de inte får några straffar, varför de får många straffar och varför de inte får några emot sig. Däremot så tittar jag på AIK då utifrån samma parametrar som Elfsborg där. Kan man förklara någonstans då att de inte får några straffar emot sig och att de får många? Och ja, en del förklaring kan ju vara då att, ja, men att de har fokus på att falla helt enkelt. Vi har sett Goitom falla lätt, vi har sett Mets falla lätt, de har pratat om att det är förstärkningar och så. Det är ju olika spelare använder det där olika mycket. Jag säger inte att det är den största förklaringen, det kan finnas med sig, men en delförklaring, för de är inte inne i straffområdet särskilt ofta om man jämför med till exempel Malmö. Att Malmö får många straffar, de har fått flest av alla då, 8 straffar, blir ju någonstans logiskt eftersom det är det lag som är mest inne i motståndarnas straffområde. De är till och med in i motståndarnas straffområde mer än vad Hammarby är, som man har haft bilden kanske allra bäst på det där. Hammarby-Djurgården också inne ganska ofta i motståndarnas straffområde, bra mycket oftare än AIK, men får inte alls straffar i den omfattningen som AIK har fått. Så att det finns intressanta saker att titta på statistiskt här. Varför AIK inte får några straffar emot sig? Jag har inte hittat några tydliga svar på statistiken, men det kan ju också handla om en skicklighet helt enkelt, att man är bra på att försvara utan att riva ner motståndarna förstås. lyfter man blicken lite grann då, jag ska avsluta den här spaningen, så är det ju anmärkningsvärt då att Malmö FF har missat 6 av 8 straffar och att AIK har ju satt samtliga sina 6. Sebastian Larsson har dratt in 4 stycken. 3 av Larssons har varit game winning goal, alltså de har betytt 3 poäng i matcherna. Det har varit uddamålssegrar de här straffarna har betytt. Så att medan AIK då har tjänat 6 poäng på sina straffmål, så har Malmö FF tappat 4-8 poäng på sina missar. Och tabelltoppen hade då sett ordentligt annorlunda ut om Malmö FF hade satt alla sina straffar. Då hade ju Malmö varit allsvensk serieledare för även Djurgården. Och till sist då, när det gäller lagen i guldstriden, kan man konstatera att Malmö FF får straff var 3:e match, AIK var 4:e, Hammarby var 8:e och Djurgården var 25:e match. Ja, det var min straffspaning.
Exakt, jag satt ju och tänkte här, snart måste han släppa in mig så jag kan kommentera siffrorna. Men du har redan sagt alla kommentarer om all statistik från din spaning nu. Så jag har egentligen inget mer att tillägga med än att jag tycker att det var intressant.
Vad fan, jag har gett hela jävla listan här. Har du inte hittat något annat som sticker ut som relevant? Alltså?
Nej, jag tror att det har gått igenom 97% av det som fanns att säga.
Men vad är din bild då? Det blir omdiskuterat det här med AIK, men hur förklarar man liksom? Om vi lämnar Örebro då och fokuserar på har du liksom någon annan förklaring på att just deras siffror sticker ut där med 6 straffar till AIK och 0 emot?
Jag tror inte att det finns någon konspiration i alla fall. Det kan man börja med att säga.
Den tog vi ju faktiskt också ner i texten, ska vi säga. Den här för hashtaggen, alla vet det, är förvisso underhållande, men den är i väl konspiratoriska laget för mig.
Nej, men jag tror att det är att de inte får så många straffar emot. Tror jag handlar om att de har... att de sällan behöver spela ett desperat försvarsspel där de kastas in i situationer där spelarna får, där motståndarna får kontra mot dem eller liknande sätt. Det händer ju sällan eftersom de är så låga helt enkelt och är så välorganiserade bakåt, så att de får helt enkelt försvara på ett sätt som passar backar bättre. Det tror jag handlar om. Och sen tror jag också det handlar om att de spelar inför en publik som kan påverka domaren, i och med att de är ett storlag och att det är svårt att... kan vara svårt att döma inför en eldig publik. Och det tycker jag är mest intressant egentligen, det är ju det att egentligen inget storlag med mycket publik får många straffar emot sig. Det handlar ju framförallt om att de är bättre lag, men jag tror också det handlar lite om att det kan vara svårt att döma emot ett
storlag. Det linjerar med forskningen på området, kan man säga.
Kan man säga.
Men bra då, leder det oss ändå in på veckans första ämne, för att det är ju då, ja det får väl säga då eftersom Skånederbyt, vi ska återkomma till det, blir lite halvsömnigt, så är väl stormatchen den här omgången var ju AIK och IFK Göteborg då. Och där blev det ju faktiskt ett straffbråk, får man väl kalla det, eller domarbråk då, efteråt här mellan Poja och Norling, och Westerholm la väl sig ifrån en plats bak i presskonferensen, om jag förstod det hela rätt.
Ja, ska vi börja med domargrejen och sen ta matchen då?
Ja.
Alltså om vi tar de två domsluten. Det första, jättedumt av Kallisir och dra lite i Goitom. Först är det dåligt försvarsspel överlag att de hamnar i den situationen. Sen är det dåligt att dra igenom. Och sen så tycker jag att Goitom förstärker lite för mycket helt enkelt. Jag kan inte säga att det är en filmning så rakt av, men jag tycker att jag frågade efter matchen, kan man förstärka för mycket? Då sa han nej, för man måste hjälpa domaren, men jag tycker nog att man kan förstärka för mycket. Och jag tycker att det var just den lilla piruetten på slutet som jag tycker att det ser ju dumt ut helt enkelt, och jag förstår att folk reagerar på det.
Men tror du han får den utan den? Om han bara säger att han bara stannar upp liksom, som han då, får han straff då tror du?
Nej, jag är inte säkert att han får det, förmodligen inte.
Det är ju antagligen den här liksom flaxningen liksom, som gör att det ser ut som han blir ordentligt ryckt liksom. Det är ingen tvekan om att han blir fasthållen, så jag har väl egentligen heller inga synpunkter på den där straffen så sätt. Det är väl inga konstigheter, men jag tänker bara när det går fort och domaren, det han ser i det där läget, så tror jag han upplever det mer som att det blir ett ryck eftersom då Goitom flaxar till det liksom.
Okej, men om vi pratar rent estetiskt då, så finns det nyanser i hur man kan flaxa och hur man kan förstärka. Det var ett överspel så att säga i det här fallet.
Men nu sätter du dig i den moraliska domstolen här, i den juridiska i en annan diskussion, och då är ju straffen, den är ju korrekt.
Ja, men jag har inte
det spelar ju ingen roll med det andra. Liksom.
Nej, jag har inte sagt emot själva att det blir straff. Jag tycker bara att det gjorde ont i ögonen att se på det. Så kan man säga.
Jag förstår.
Andra situationen som hände är ju det att Kallisir lite klumpigt går rakt på där Tarik Elunossi när han kommer i ett bra kontringsläge. Sen tror inte jag att han rör honom faktiskt. Och då är det ju helt felaktigt helt enkelt att han får rött kort. Jag tror inte han rör Elunossi, men eftersom jag inte kan slå fast att han inte rör honom, så kan jag inte säga att det var helt fel av Ekberg, som jag inte vet 100%, men jag tror inte han rör honom. Och Kallisir sa också efter matchen att han inte heller tror att han hade rört.
Men egentligen spelar det ingen roll om man rör, va? Utan kommer du in med full fart så att motståndaren i frågan måste liksom kasta sig undan eller hoppa undan, så ska det, är det ju också ett regelbrott så att säga.
Jag tycker inte han kom in brutalt dock. Nej. Så att jag tycker inte att det var tillräckligt tuff luftsatsning så att säga för att det skulle bli så.
Men återigen har vi en, liksom ett efterspel där det framstår som någon form av domarskandal, fast vi egentligen inte haft någon domarskandal här. Det är ju det jag tycker ofta vi hamnar där liksom. Ja. Det är ju den här diskussionen vi hade nu kring straffarna är mer relevant än att hålla på och säga liksom att det var domarnas fel. För att vi har inte haft någon domarskandal här. Ja, det har varit omdiskuterade situationer, men när man synar domslutet lite närmare så är de inte så konstiga alls var för sig.
Nej, men sen är det väl det här med som presskonferensen då när Ike Norling har ju hans linje är att aldrig kommentera domarna. I viss utsträckning för att han vill inte försämra deras arbetssituation och kanske lite högre utsträckning för att det kan gynna honom framöver. Jag tror att det är så pass cyniskt helt enkelt att han vet att om han inte är far ut mot domarna och liksom dömer ut dem så kan han gynnas framöver.
Men är det cyniskt? Är inte det jävligt bra? Liksom?
Jo, det är ju. Alltså, det gynnar jag.
Om du kallar det cyniskt. Jag skulle vilja hylla Norling ur det perspektivet. Både för att han inte bidrar till en försämrad situation för domarna och för att han ger sitt lag bättre möjligheter att vinna fotbollsmatcher. Alltså jag menar, det går inte, ur det perspektivet så går det inte att agera mer perfekt.
Cyniskt fel, kalkylerat är det liksom. Så på det sättet, det är ju uttänkt beteende helt enkelt. För att,
men ett bra beteende.
Ja, jag ser inte att det är fel. Men Poja kunde inte hålla sig då. Och jag menar då att det är som, på samma sätt som Ann sa tidigare då, att storlagen med mycket publik gynnas då. Och han tyckte väl framförallt på att han tyckte att Stockholmslagen gynnades. Och det var väl ren frustration då som han gick ut i det. Och så satt Westrum och skrockade längst bak i salen. Och har ni snackat ihop er i Göteborg? Eller så att, ja, det var väl ett 3+ ordbråk ändå på något sätt. Men Westrum har ju förmåga att sticka upp huvudet i presskonferenser på ett sätt som sportchefer kanske inte gör så ofta då.
På ett sätt som sportchefer kanske inte ska göra, är det vad du säger? Eller ja, välkomnar du det
en krydda? Ja, det blev ju en rolig text för oss. Så det känns dumt av mig att liksom döma ut det fullständigt. Men jag tror det grundar sig helt enkelt i att de känner sig ganska pressade i AIK, och jag ska ta upp det här efter att jag tror att det är den allmänna frustrationen över hur det ser ut i AIK som gör att man kanske då lättare kommer med den typen av kommentarer.
Du ska alldeles strax göra det. Det enda jag egentligen har att vända in mot där, det är ju Poja Asbaghis kritik då. Den tycker jag blir lite larvig, för att jag menar, Blåvitt är ju också en stor klubb och vad blir det? 80% av de matcher i Göteborg spelar så har man ju samma liksom fördel av domarna mot alla andra lag de möter. Att då liksom sätta sig och klaga på Stockholms lag och jag vet inte, man klagar på Malmö också i det perspektivet. Det blir lite fel. Ett, så tar man inte med värderingen vad IFK Göteborg är, och två, så blundar man helt för att IFK Göteborg också får den här sortens fördelar i alla matcher de spelar när de möter Falkenberg och AFC och Sundsvall och Östersjö. Ja, men alla lag som de är mycket större. Så det blir lite där. Så att det, jag tycker att Norling gick segrande ur den duellen helt klart.
Mm. Men om man tar matchen då, efteråt så var det, skulle säga att det var nästan en unikt konstig stämning i den så kallade mixade zonen där man intervjuar spelarna. Det var som att AIK-spelarna skämdes, och jag kanske tar i för mycket nu, men det var också nästan som att de äcklades lite av sin egna insats.
Tänk att det var en bra rubrik du satte där.
Ja, men det var som att det är som att ett barn fuskar i en tipspromenad och sen så mår man lite dåligt sen när man tar emot priset liksom, för man vet vad som egentligen ligger bakom sådär. Jag pratade med veteranen och ur AIK-aren Per Karlsson inför matchen. Och det fanns liksom ett uppdämt behov hos honom att diskutera taktik. Och han tryckte på det som alla andra egentligen har sett då, att AIK är ett statiskt lag, det är ett positionslåst lag, det är ett för reaktivt lag som tänker för mycket och agerar för lite på vissa sätt. Han sa att han saknade den fria och flytande spelformen, och han tyckte att mycket av det handlar om att wingbacks inte vågar vara aggressiva eller klarar inte av att vara aggressiva, det gör att de blir passiva och låga och sådär. Och han var jävligt bekymrad över det. Så med det sagt, så första 20 minuterna så lyckas AIK vara lite mer, de lyckas spela på ett annorlunda sätt. De trycker fram Rashid och Saletros högt. De trycker fram sina tre innermittfältare väldigt högt i pressspelet första 20 då. Till och med Ado var uppe nästan ibland och pressade mittbackar liksom. Och det tillhör inte vanligheterna. Och jag tycker att de fick ganska bra utdelning av det. Det blev en annan typ av matchbild. Det blev röjigare. Blåvitt blir ju inte rädda för det. De är ju så pass trygga med bollen så de blir inte livrädda för det. Men de, jag ska inte säga att de var bekväma med det heller. De tappade en hel del boll och det så kändes farligt när de rullade runt vid egen kortlinje i princip. Men det var någon halvtimme, 20 minuter. Sen dog allt. Sen resten av matchen är Blåvitt ett tryggare lag. De är bättre på allt. De har ett bättre passningsspel. De tar mer intressanta löpningar. De hittar mer fria ytor. Karasjvili visar att han är en av allsvenskans absolut bästa offensiva spelare.
Men är det efter målet det här händer? Eller händer det liksom innan AIK tar ledningen? Jag tänker på att det hänger ihop med att de gör 1-0.
Det händer väl framför allt i andra halvlek får vi säga. Men det händer även i slutet av första. Generellt sett så brukar det vara så att AIK tar steget tillbaka när de gör mål, men jag tror kanske inte att det var ett medvetet beslut den här gången. Möjligen att det finns då i källkoden hos spelarna att de agerar så, men ja, det var väl efter målet då i viss mån.
För det får ju också motståndarna att bli lite mer desperat och riska lite mer, så att det är alltid dubbelverkande, ja,
absolut,
faktorer.
Absolut.
Men jag köper det du säger eftersom det är AIK det handlar om och vi har sett det så många gånger.
Men det med Karasjvili bara säger att det är så intressant att varje menlös situation på planen kan han få ut 100% av nästan. Han gör nästan så mycket som man kan göra av varje situation, och det tycker jag är extremt imponerande när man möter ett hårt pressande AIK också. Alltså när de är en man mindre nästan hela andra halvlek Blåvitt, så är de så modiga och så risktagande och så grundtrygga, som det imponerade verkligen oändligt mycket för mig. Det var, jag skulle säga att alla spelare i Blåvitt spelade på mellan 80-100% av sin förmåga, medan alla spelare i AIK spelade på mellan 40-50% av sin förmåga. Det tycker jag säger mycket. För när AIK är en man mer då, en man mer regerande mästare på hemmaplan, det finns inte en tanke på att de ska kunna spela av matchen genom att själva hålla bollen. Det är ju det rimliga då för ett storlag som är en man mer. Man kan hålla bollen så pass tryggt så att man då dödar matchen. Finns inte ens med på, liksom, på kartan. Alltså det går inte för dem att göra det. De förmår inte, de vågar inte, det finns inte. Och det tycker jag är alltså något oerhört för ett storlag. Alltså det är sensationellt dåligt.
Ja, men det är ju det vi har suttit och sagt i den här podden nu i princip hela säsongen. Att det är häpnadsväckande och det blir ju mer och mer svårbegripligt ju längre den här säsongen lider. Att de inte har kommit längre då, eftersom de hade en klar och uttal strategi av att bli ett mer bollfunktionellt lag då, så att säga. Det var ju vad de pratade om inför säsongen. Sen så sa du att det där var en liten chimär och så mycket liksom fokuserar de egentligen inte på det, men de måste ändå haft den inställningen. Och ju mer andra lag har lärt sig dem, ju mer problem får de ju att fungera offensivt helt enkelt, att med ett eget spel skapa någonting, precis som du är inne på. Och det blir ju också mer och mer svårbegripligt ju längre tiden går, eftersom de har ju haft i princip samma lag här nu under hela säsongen. Visst, det har varit någon skada hit och så, och det har kommit in någon ny dit, men de har ju liksom inte brandskattats på talang på något sätt, utan de har ju fått jobba med den här gruppen, och det är märkligt att den liksom inte utvecklas i rätt riktning. Det måste ju vara liksom någonting grundläggande fel i hur värvningarna görs, vilka spelare Rickard får till taktiken han vill ha, eller vad spelarna tycker om Norling, eller hur Norling och Westerum, sportchefen, och fungerar ihop. Någonstans funkar det ju liksom inte. Och mot den bakgrunden så är det ju ja, det är bara liksom någonstans ändå att ta av sig hatten och konstatera att vad fan, de är ju kvar liksom i allra högsta grad i den här guldstriden. De har inget dåligt guldläge.
Bra guldläge helt, till och med.
Ja, och ändå så, vad fan, alltså, de andra lagen är ju inte dåliga. Jag menar, jag tycker Djurgården gör en fantastisk säsong. Malmö är jättebra nu. Hammarby, otrolig offensiv fotboll. Alltså, de andra lagen också är ju bra där uppe liksom. Så jag köper heller inte riktigt det där att ja, det är ett underbetyg till allsvenskan och så. Det är möjligen ett kvitto just på att den är mer skiktad allsvenskan som vi har varit inne på. Men just i toppen där är det ju ganska, eller är det ju bra kvalitet. Jag är imponerad av de lagen som ligger där uppe. Förutom just AIK då. Fast där är jag ändå imponerad av att de kan gnaga sig kvar där.
Ja, men jag har ju några grejer till att säga om det. Alltså Per Karlsson sa i informationen att nej, men anledningen till att vi kan inte så ha det här fria flytande spelet, det är ju för att vi tränar mycket, 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 mycket mer på defensiven. Han ju bara sa det liksom helt lakoniskt rakt av att så är det ju. Och det passar ju mig
när,
som
när jag läste det så tänkte jag, det här är ju fan ett myteri, men du köper inte det riktigt.
Nej, jag tror att Per Karlsson, han är nog bara väldigt, vill vara väldigt ärlig och öppen och berätta hur det ligger till liksom, snarare än att jag upplever inte det som en riktad kritik mot Norling, utan mer ett konstaterande från Per Karlsson. Och vet du vad han sa efter matchen då?
Nej.
En bitter eftersmak att vi vinner. Vi är passiva, fega, vi är inte fria. Vi väntar bara på att slutsignalen ska komma. Det finns ingen glädje. Alltså jag parafraserar nu, men han sa i princip de grejerna. Och det tycker jag säger ju väldigt, väldigt mycket alltså.
Ja, det säger ju någonstans att det är något generalfel där liksom. Om man pratar om att det inte finns någon glädje liksom efter de har vunnit mot IFK Göteborg hemma, det blir lite konstigt.
För det man vill säga också är att jag håller med alla som menar att det är sjukt imponerande att AIK lyckas gneta till sig segrar med sitt försvarsspel. Det har varit imponerande i hög utsträckning och över tid är det jätteimponerande. Men jag vill säga det att både mot Häcken som vi pratade efter den här matchen och nu mot Blåvitt så håller inte nollan mot Häcken, men i de enskilda matcherna så är imponerande försvarsspelet heller. Det gör verkligen inte det. Det är imponerande försvarsspelet. Så att i just de två matcherna har det varit mer flyt än en ramstark defensiv.
Men man måste ju blanda in effektivitet i sammanhanget. Absolut. Också utifrån IFK Göteborg där. Du hade ju en lång utläggning och en hyllning till Karasvili där. Och det är klart att allt det du säger stämmer. Men hade han varit en bättre avslutare, hade inte han varit kvar i IFK Göteborg här nu. Just, han har exakt precis de grundkvaliteter du pratar om. Men han är ju liksom oskarp i de avslutande lägena. Han har gjort en hel del poäng. Men hade han liksom levererat poäng på den nivån han är i övriga spelet, så hade han varit såld för IFK Göteborg. Han kan ju fortfarande nå dit. Han är inte så gammal. Vad är han? 23?
Ja.
Och jag menar, de pratar ju mycket i IFK Göteborg om det här socker services spanjoren där som har tappat bort namnet, Ferran Sevilla, att de ska jobba individuellt med spelare, och jag kan tänka mig att det där är en sån som de jobbar individuellt med, för att han får de liksom igång hans avslut och så kan det vara en spelare som är värd mycket pengar för IFK Göteborg framöver också.
Och just den här matchen får man väl säga att han missar ju inga avslut. Den matchen är det ju Vibe och Söder som är de stora syndarna. Men överlag har det ju en
poäng. Men målvakten räknas ju också, och Linné gör väl fina räddningar.
Jätteduktig. Han är ju ofta en av de mest utskällda spelarna av de egna supporterna. Så att han räddar ju AIK i hög utsträckning, både mot Häcken och nu mot Blåvitt.
Tappar vi bort målvaktens betydelse för ofta när vi pratar om matchbilder och spelövertag och utvecklingsprocesser och resultat och poäng och guldstridschanser och att målvakterna spelar ju också in.
Ja, det är möjligt att vi bara ser dem som separata enheter som ibland går in och avgör matcher eller inte avgör matcher, men som inte anses vara en del av kanske den stora planen. Sådär. Vi bortser nog för mycket från dem ibland.
Man kan också anpassa liksom en taktik utifrån mer vad man har för målvakt och så här. Alltså det spelar ju också in kanske inte när vi diskuterar det så mycket, men hur tränarna lägger upp saker och ting.
Jag har ju sett att ganska många som går tränarutbildningen nu, de skriver ju inte att ett lag spelar 4-4-2. De skriver att de spelar 1-4-4-2 för att de vill visa upp att målvakten är viktig i det här laget. Men det tar inte jag till mig uttaget. Jag spyr varje gång jag ser det, för det känns verkligen semi-intellektuellt.
Fan, jag frågade innan här om du hade någon spaning. Det här är ju liksom den ultimata spaningen. Du är arketypen för en spaning. Här har du hittat någonting som jag aldrig någonsin hört talas om. Och du är dessutom vansinnig på det. Spaningen kan inte bli bättre. Det var kort men intensiv. Vi lämnar AIK Blåvitt där med och kastar oss över på nästa match i guldstriden här. Det var ju Djurgården-Falkenberg. Jag var på den matchen på Tele2. Och sällan har jag sett en fotbollsmatch som inleder med en känsla och en bild av att det är så oerhört stor skillnad mellan de här lagen. Det fanns två lägen i den här matchen. Och det var att antingen hade Djurgården bollen eller så tog de tillbaka den. Det var liksom, det var bara det handlade om. Sen så får de ju inte in något mål på 10 minuter, en kvart. Och så får de någon liksom frispark då, som publiken tycker är lite halvbillig. Jag tror det är Beaturay som om man knuffar ösen ute vid kanten. Liksom. Och så blir publiken frustrerad över det. Och så blir publiken frustrerad i nästa moment. Och då ser man att det började smitta av sig på spelarna. De blir också frustrerade för att de inte får in den. Och sen har de liksom helt plötsligt tappat den här liksom fördelen där i någon liksom slags kollektiv frustration som bildas inne i den här grytan då. För att Alltså det skrev jag i min krönika att det är ju imponerande vilket tryck Djurgårdsklacken får till. Så förhållandevis då, eller jämförelsevis, eller vad man ska säga, får de ändå är liksom. Men det är ett jävla drag där inne, när, även i en sån här match liksom. Så här skapas en frustration och ur den liksom så kommer Falkenberg på något obegripligt sätt liksom in i matchen trots att de egentligen är helt underlägsna på alla sätt och vis. Och ja, du vet ju hur det är att försvara den där typen av matchen när man trycker på sig, plötsligt kommer motståndarna upp. Så att jag menar, där springer ju Peter i en åtta runt Danielsson och har ett friläge helt plötsligt och tåar bollen tätt utanför. Det är mycket väl kunnat bli 1-0 där. Och Danielsson har ju strax innan där har han någon felpassning. Han hade ett par mot Helsingborg. Jag menar, han har ju inte hämtat sig sen Sportbladet tog ut honom i landslaget. Känns det lite som. Han har dippat lite där. Risken är väl att skulle Djurgården tappa guldet här då kommer det användas som en förklaring. Nej, skämt åsido. Men nej, så att det är en match som vi går ner helt överlägsna i, men som de tappar initiativet i. Och jag satt ju med vässad penna där och tänkte att vad i helvete alltså, när det blir så här och det är ganska mycket inlägg eftersom Falkenberg är låga. Varför spelar Buya Turay? Var är Kujovic? För att det var ju halvlek, första halvleken var ju hans matchbild. Som det här diamanttornet som du skrev så fint om mot Sundsvall där. Det var ju han man ska ha där inne då på alla dessa inlägg. Inläggen var ju bra och Buya Turay fick ju till och med ett par öppna nicklägen, men han nickade utanför då. Så tänkte jag att det blir väl ett byte i paus då. Det blev det ju inte. Istället så kontrar ju Buya Turay in segermålet en knappa 10 minuter in på andra halvlek. Efter att Falkenberg haft hörna, så de vinner ju alltså den här matchen med en kontring på hemmaplan mot ett kvallag. Det är ju lite anmärkningsvärt och det är Buya Turay som gör det, så det var ju helt rätt av Bergstrand, Lagerlöf och ha kvar honom på planen. Det är svårt att argumentera emot. Men efter målet tar de ut honom, sätter in Kujovic. Och då har ju matchbilden blivit lite annorlunda, för då ändå då måste ju Falkenberg flytta fram, så det blir ganska mycket kontringsytor. Och där är ju, det är ju inte Kujovic starka sida. Så egentligen fanns det ju här fog för att slakta matchcoachningen, att man skulle börja med Kujovic, låtit han nicka in en eller ett par baljer och sen slänger du in Böja som får kontra. Men han gjorde tvärtom, och eftersom de vann och det var en otroligt viktig seger, så är det ju svårt liksom. Så att det blev ju ingen sågning, utan fick man ju konstatera att det var så här det var istället. Och Falkenberg har ju inte särskilt många skarpa lägen förutom det här i första halvlek. Tittar man egentligen på andra halvlek så är det mer att de har mycket nästan chanser, mycket inlägg och så. De har några situationer, det kanske kunde varit någon straff, de har lite hörnor. Och så har de ett fantastiskt läge precis på slutet som Tommy Vaiho gör en otrolig räddning på. Men den är offside liksom, så att det är ju ingen situation där det har inte blivit mål. Men det är fan med otroligt att han en reflexräddning på en... Så utan det var en nick eller ett skott.
Skott liksom. Från Östlind, tror jag.
Ja. Så att det är en otrolig räddning, men den hamnar inte i statistiken då eftersom det var offside, så att säga. Så att ja, de kom ut där med 1-0 efter en kontering på hemmaplan mot ett bottenlag. Sådana segrar som också tar.
Absolut, men det var också kul att se att Falkenberg gör liksom, de gör väl en så pass bra insats som de kan göra. De ger väl sig själva så pass stora chanser som det går att få med sig en poäng därifrån. Så ja. Att jag tycker det var jävligt kul att se på Falkenberg. Jag tycker de var disciplinerade och bra.
Ja, absolut. Och Ösen då är ju... Jag tror han är bäst på plan så länge han är med. Men han blir skadad. Jag uppfattar inte hur han blir skadad. Men han blir skadad i slutet av första halvlek. Och han håller ju jämna steg i löpningarna med Buya Turay, även över längre perioder, fruktansvärt snabb. Har ett par tillfällen då han också nickar undan bollen precis framför där. Så att det är klart att de, när de blir av med honom, hade han varit kvar på plan, då hade ju han legat och hack i häl på Turay i den där soloomställningen antagligen. Han är jävligt bra i Ösen, alltså. Jag har lyft honom tidigare den här säsongen och det här var en otrolig match. Det var ett tungt bakslag för dem att de fick honom skadad där. Falkenberg.
Man pratar ju mycket om Malmös rotation, men Djurgården lyckas ju väldigt bra med sin rotation också, får man säga. Det var ju flera spelare som lirade mot Sundsvall som inte var med mot Falkenberg, Bergkrot, Kujovic, Edwards och så vidare och så vidare. Det är väl ändå starkt att kunna göra det så mycket.
Ja, den känns ju inte lika tydlig och den är väl inte heller lika stor rotationen där, just eftersom de har inte haft några Europamatcher och så, så de har inte på samma sätt behövt rotera. Och sen är det ju egentligen först nu i andra halvan här som de har fått in spelare att rotera med mera. Jag menar, Kujovic är ny, Edwards är ny. Så att det är nu de har riktiga klassspelare då att kunna rotera med. Chilufya var ju skadad i början och var inte med, och han spelar inte så mycket nu heller. Så att, och på mittbacksidan har de inte så mycket. Nu fick de ju ofrivilligt rotera då eftersom Une Larsson var avstängd och Augustinsson kom in där. Men ja, absolut, det är klart de gör det bra, för de vinner ju sina matcher, men jag skulle inte säga att rotationen är så väldigt tydlig. Det var en rolig situation i matchen där. Jag vet inte om alla folk har läst om det kanske, men såg det gjorde de flesta när Kujovic löp för frispark och han träffade Radetinac i huvudet. Och Radetinac faller ju ihop liksom. Han går ju i däck, han är ju borta i 2 minuter, eller lite borta är han inte, men han ligger ju ner, sitter ner i ett par minuter, och han sa ju efteråt så att det svartnar ju. Men jag var ju lite nyfiken på hur det här gick till, för det såg lite konstigt ut, så att jag frågade ju Kujovic först då, vad fan hände liksom. Och ja, men det var ett missförstånd, sa Kujovic. Jag sa till honom att han skulle gå till höger, men han gick åt höger från sitt perspektiv, så det blev ett kommunikationsfel. Synd att just han blev träffad. Medan då, när jag gick till i mixade zonen efteråt och sa det till Radetinac då, att ja, men Kujovic sa att det var ett missförstånd, du skulle gått åt höger, och han hade ju en helt annan syn på det här var ju med glimten i ögat, ja. Allting. Så att då sa ju Radetinac det, nej, det ska jag ta med honom imorgon, för att jag frågade honom 3 gånger om han skulle skjuta i målvaktens hörn eller om han skulle skjuta över muren. Stå kvar, hade Kujovic sagt till Radetinac då. Och sen säger Radetinac, sen ändrar han sig i sista sekund och sa gå höger, men vad fan är höger? Mitt höger är hitåt, hans höger är ditåt. Han kan inte säga precis så innan ett skott. Jag hann inte ens ducka. Då frågade jag, sköt han hårt? Det blev svart för ögonen.
Men jag vill bara säga, jag är sjukt imponerad av Emil Kujovic liksom precisionsvapen till högerfot. Om han liksom kan liksom, alltså, på centimetern säga, där kommer bollen gå. Liksom. Och om inte Radetinac aktar sig lite till höger, så träffar han huvudet. Liksom. Alltså, han har otrolig precision då, måste man säga.
Ja, nej, men man får ju ge att Radetinac kör rätt där. Man kan ju inte ge den orden, det blir svårt. Men jag ska där skicka med Radetinac ett litet tips där, att generellt, och det kan han ta som ett livsråd också, så det är bättre att ta ett litet kliv åt vänster.
Here.
Därmed lämnar vi Djurgården Falkenberg och går över på Sirius Hammarby, som var lite liknande match där. Det är också satt ganska hårt inne då, för det på pappret är bättre laget, men till slut vinner ju då Hammarby med 3-1 efter en, till skillnad från Djurgården skulle jag säga att Hammarby gör en riktigt dålig första halvlek. Djurgården, som vi har pratat om tidigare, hade sina förklaringar liksom. Hammarby är bara, de gör helt enkelt en dålig insats. De har ganska många spelare borta, och de spelarna som kommer in håller helt enkelt inte nivån. Alltså, Tim Söderström, man får säga då att han, det är kanske inte hans position ute att ligga till höger, men han fungerar inte alls där. Och Stefan Billbom var ju ganska rak på presskonferensen efteråt, för han blev utbytt i paus då, Tim Söderström. Jag frågade varför tog ut honom. Nej, men grejen var att han skulle gå i djupled, och det gjorde han inte, han stod kvar liksom, och fick vi ta in en annan.
Får man säga det nu att Tim Söderström, som verkar vara en jättefin kille och sådär, men han var ju hypad av en person inför året, och det var ju Stefan Billbom själv då. Och han byggde upp honom väldigt mycket och var säker på att hans driv med bollen och fräna spel och stora löp, att han skulle kunna täcka stora ytor och så vidare, att det kan bli en sensation. Har han blivit en sensation i årets allsvenska?
Ja, åt andra hållet i så fall, utifrån den uppbyggnaden då. Nej, men han har väl imponerat, han har varit bra på träningar, men inte riktigt där i match ännu. Alltså han det känns som att han måste nischa sig lite. Alltså han har ingen position. Mm. Han får vara lite här och var liksom, och hoppa in och vikariera, och gör det egentligen inte särskilt bra någonstans. Alltså, han behöver liksom, han behöver ta sig och fundera på vad på planen han egentligen ska vara. Han känns ju som en tvåvägsspelande innermittfältare. Men han känns begränsad där också i närkampsspel, och vissa delar får vara där inne, så att men han är inte så gammal än, så att man ska liksom, det är klart att han kommer bli bra med tiden, men här och nu så behöver han liksom nischa sig sett i sin position i alla fall.
Han är 25 dock, så han är inte svinung.
Nej, då är det, har du en klar poäng, ja, då då står vi för sågningen på ett tyngre sätt då, om man är så pass gammal. Då är inte... Ja, då är det i allra högsta grad hög tid för honom att nischa sig vad fan han liksom, var han vill vara på en fotbollsplan och vilka kvaliteter han behöver liksom vässa för att fungera där.
Hur var junior?
Ja, det var det jag skulle komma in till. För nu gav du ju Bilbon en liten känga här då, att han hypade Söderström inför säsongen, och det har inte riktigt blivit så. Han gör ju det här en matchvinnande förändring i paus, får man ju säga. Och det är ju den då som någonstans håller kvar Hammarby i guldstriden. För det är ju inte givet utifrån vad de har att laborera med, att du ska sätta ut junior på högerkanten istället för Söder, när du tar ut Söderström. Junior låg ju som då på mittfältet som tia. I paus så gör ju Bilbon följande förändringar. Han tar ut Söderström, han flyttar ut Junior på högerytten. Han drar ner Djurgic som har spelat nia, han drar ner honom som tia, och han sätter in Aron Johansson då som anfallsspets. Och han har ett direktiv till spelarna om att Sirius är jävligt aggressiva, de skär av oss bra centralt, vi måste jobba med spelvändningar. Vad händer 5-10 minuter in på andra halvlek? Jo, Dennis Widgren, som kanske var bäst på plan i Hammarby, slår en crossboll, vänder spel över på junior. Din favorit Björnström, heter han, va?
Axel Björnström.
Axel Björnström, han missbedömer den där bollen lite grann. Jag håller med, han är jättefin, han missbedömer den lite. Han hoppar upp och nickar, och istället går den precis över honom. Så junior kan egentligen bara liksom ta ner den med bredsidan och i den rörelsen bara ta in bollen i straffområdet, få på ett halvdassigt avslut som på något sätt går in under målvakten Lukas Jonsson då. Så där har du liksom 1-0 på ett skitmål, men som det ändå finns en tanke bakom, och som ändå bygger på vad Bilbon gör där. Men vi har ju hyllat Bilbon mycket för att han är arkitekten bakom det här roliga, målglada Hammarby här då. Men här är det ju direkt matchcoachning, skulle jag säga, som avgör, vilket är bra. Sen på presskonferensen så pratade han ju också om det, tiden då vi kan fokusera på bra och dåliga prestationer är förbi. Det handlar om att ta poäng. Och det är inte så har ju inte Stefan Bilbon pratat på hela säsongen. Nu sa jag väl kanske lite mer Hollywood-dramatiskt än han egentligen sa det. Han sa det med lite andra ord, jag kommer inte ihåg citatet exakt. Men det var andemeningen liksom. Och det är klart, jag menar, de är med i guldstriden. Det är 5-6 omgångar kvar. Det är klart som fan att det handlar om att ta poäng. Nu är det skitsamma. Tidigare har det varit väldigt, väldigt mycket på prestationen ska vara bra, bla. Nu har de vänt lite på det perspektivet, så att det är en lite ny linje där, så att det är möjligt att man kommer få se ett lite annorlunda Hammarby som på ett annat sätt spelar för sina poäng. Det gör de ju alltid givetvis, men du förstår nyansskillnaden i det hela.
Ja, men det var väl befriande att höra också från Bilbon, tycker jag. Det är väl bra att han tar serien på allvar så att säga, och inte ser det som någon slags långt träningsläge hela året.
Nej, han har gjort det fram till nu egentligen.
Men någonting jag är... Du hyllade Widgren, och det tycker jag var kul att höra. För att Widgren var ju en otrolig spelare i Östersund, i Europaspelet, men även före ÖFK då. Och jag tycker att han har varit bra även i Bayern, men han har fått ganska mycket skit och sådär. Vad är din bild av Widgrens säsong som helhet, och i synnerhet då ikväll också?
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, jag förstår. Jag tycker han har förtjänat den här skiten, för att jag tycker att han har varit alldeles för svag defensivt. Han har varit... jättepassiv och ja, helt enkelt inte försvarat sin yta tillräckligt bra. Motståndarna har kommit förbi. Hans närkampsspel har varit obefintligt. Men jag skulle säga att de två...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sista matcherna. Kanske tre. Men i alla fall definitivt jag tänkt på. Mot AIK, jättebra. Och återigen nu då mot Sirius, jättebra i det defensiva spelet. Offensivt tycker jag att han har varit bra hela säsongen. Han passar ju väldigt fint in i Hammarby, hur de vill spela. De vill att Tankovic ska in i innerkorridor och han ska fylla på där. Han är bra, mjuka fina fötter och så här. Defensivt har han inte alltså, Alltså du kan ju göra ett val att ha en ytterback som går upp högt och av den anledningen så blir man sårad bakåt. Men problemet är att det har inte spelat någon roll om Wigler har varit på sin position eller inte. De har blivit sårade där hela tiden. Men jag tycker att han har hittat in i försvarsspelet på ett helt annat sätt nu. Jag vet inte om det beror på att backlinjen som helhet har fungerat bättre än de här senaste matcherna. Och att han också gör det. Att det blir naturligare avstånd mellan de olika spelarna. Att de kanske ger honom mer hjälp och så. Men jag tycker att även individuellt så klarar han sig nu bättre defensivt. Så han har helt enkelt vuxit de sista matcherna här på, och därmed får man ju säga att ja, men kritiken mot hans defensiva spel, ja, den var berättigad. Men man får också konstatera att ja, nu var han nog Hammarbys bästa spelare här mot Sirius, och han var även riktigt bra i derbyt.
Men det är väl ingen, som du sa, du nämnde det i princip, det är väl inga ytterbackar som lämnas så ensamma i defensiven som just Hammarbys gör? Om man jämför med något annat lag i Allsvenskan så är det väl inga ytterbaka. Visst, de får inte så många dueller mot sig eftersom de har bollen nästan den här tiden, men när de väl får det så är de ju otroligt ensamma ofta, ytterbackarna i Hammarby, upplever jag det som i alla fall.
Ja, det är kanske det. Jag vet inte fan om det finns andra lag där som, jag menar IFK Göteborg har ju inte ytterbackarna haft så mycket hjälp, och de har inte spelat med ytterbackar ens på ena sidan.
Ja, men de har åtminstone defensiva mittfältare som Erlingmark och ja, Sebastian Eriksson som kommer
och
hjälper till liksom.
Ja, det är sant, det är sant. Och, men jag vidhåller ändå att Dennis Wigg har inte varit bra i en mot en spelet. Han har varit väldigt svag i närkampsspel, och han är ju fortfarande liksom ingen köttare. Utan, och det kommer han ju aldrig bli, men han har varit klart bättre i det. Han har känts mer noggrann i sin defensiv. Han spelar ju fram till det andra målet också, och det är ju egentligen enda gången under 90 minuter här på Nya Studenterna som det här Hammarby vi är vana vid. För att då får Bojanic, han får liksom för en gångs skull en sekund extra. De är inte på honom, Elias Andersson och de här i Sirius som var extremt duktiga i sitt pressspel. Utan han får stå med bara den i en sekund, och då hittar han direkt en djupledspassning på Wigren som sätter in den. Och så är det snett inåt bakåt där till Jeppe Andersson. Så att det är ett jättefint fotbollsmål. Det är liksom ett klassiskt Hammarby 2019-mål i princip. Bara att Bojanic är lite högre upp där. I övrigt så skar de av dem jäkligt bra centralt. Christer Gustafsson, Haglund, Elias Andersson har vi nämnt. Jättebra insats och smart coachat. Och sen det som Hammarbys kanske största problem egentligen var, det var att deras återerövringspress bet inte. Och du vet när de får springa och jaga i långa sekvenser. Det gillar ju inte Hammarby. De vill ju vinna tillbaka den här jävla bollen. Liksom. Men när Sirius då klarar sig att spela ur den här hela tiden. Det är som AIK exempelvis inte var i närheten av att klara. Men Sirius klarar att rulla sig ur det här väldigt fint. Blir det ganska jobbigt för Hammarby. Då är de ett helt annat lag när de inte får något bett på det. Och så såg det ut i långa sekvenser i första halvlek.
Då är det bara det sista om Hammarby som jag vill fråga då. Den matchen som jag ser som den kanske häftigaste matchen av alla som är kvar. Alltså Hammarby mot Malmö. Jag tycker ändå att den är
större än Hammarby, eller Djurgården-Hammarby.
Ja, för mig är den det. Jag tycker den känns större. Och då undrar jag, tror du bara på förhand, kommer Malmö kunna döda Hammarbys press genom att spela sig ur den 3-4 gånger? Kommer Malmö klara av att spela sig ur Hammarbys höga press med ett eget kopparsinspel på bortaplan, tror du? Och du måste säga här och nu, vad du tror.
Den här blir ju intressant, för att båda de här lagen jobbar ju så. Båda de här lagen vill ju liksom pressa med återövningspress ganska högt, vinna tillbaka. Men jag upplever att Malmö är inte riktigt samma lag på konstgräs på bortaplan. Jag har inte exakt satt mig ner och liksom, du vet, värkt fram den här matchbildstanken som man alltid brukar få innan en match, så här ska den bli. Den ligger för långt bort. Men det ska bli intressant att se hur de tar sig an den. Vi får väl återkomma till. Har du själv någon tanke om det eftersom du ställer frågan?
Jag tänker att om det är något lag som har bra verktyg för att klara av det med Bachirou och Christiansen, så är det ändå plus 3 stycken mittbackar att liksom andas ut på. Så tänker jag att det nog ändå är Malmö.
Men de har inte gjort det riktigt mot på bortaplan, varken mot Djurgården eller AIK egentligen. Har de inte klarat, och då har de då
är ändå AIK tycker jag de klarar det ganska bra ändå. Ja, just men för AIK pressar ju inte.
Nej, AIK pressar ju inte liksom, så att där fick de ju mer vandra upp till halva plan liksom. Ja. Så att men i alla fall på Tele2 mot Djurgården då, om man tar den matchen. Och mot IFK Göteborg klarar de heller inte på borta, men det var i och för sig länge sedan nu. Det var ju tidigt under säsongen. Så att de är inte lika på det sättet som jag tror det är du menar, liksom dominanta på bortaplan, och särskilt då inte på Tele2s snabba plastgräs, tror jag inte.
Ja, det blir episkt.
Ja, det blir häftigt. Sen om den är större än derbyt där är den väl på sätt och vis, men vi får se vad tabellen befinner sig för läge där också. Ska vi lämna Sirius Hammarby där då? Jag tror inte vi har något mer att säga om det. Utan vi går vidare då till, ja, vi var inne på Malmö lite där, så det blir ju en passande radioövergång till Skånederbyt. Som jag egentligen inte blev så mycket derby. Jag satt och funderade lite på det inför matchen här. Skulle börja, vad betyder den här matchen för de respektive lagen? För Helsingborg känns det ju tydligt att man ville bygga upp en känsla av att det var just ett derby. För Malmö var ju känslan lite så här, det här är det ju mer en match för dem att hänga på i guldstriden än ett derby. Och sen så fick ju Ove Rösler precis den frågan då, och han sa att det här är mer än ett derby, för oss är det en final. Så han satt ju ner foten och definierade den där, det var ju lite roligt. Jag tror att Malmö hade hjälp av att det var ett derby ändå, för att när lag som befinner sig i så olika delar av näringskedjan som Helsingborg och Malmö gör möts, Helsingborgs enda chans det är egentligen att Malmö inte kommer riktigt rätt till den här matchen. Att det blir någon form av underskattning, att de har, ja vad fan vet jag, att de är trötta och har försovit sig, och att det liksom yttre faktorer, mentala aspekter spelar in. Men när Malmö får den här energiskjutsen som man får genom att det är ett derby, ja, då är det ju det naturligaste i världen att de gör ett 0, 2, 0. Mm. Och här nu gjorde de till och med 3-0, och det var väl lite stora siffror. 3-0 i derby är ju förnedring. Definitivt. 3-0 i en vanlig match är inte förnedring, men 3-0 i derby är förnedring. Och speciellt när 3-0 kommer efter 38 minuter, de kan slå av i andra halvlek och egentligen bara spela av matchen liksom, och det blir 0-0 i andra halvlek. Så att, jag tror att det pratades ju om Mellberg då, att han gick in fel taktiskt och han ändrade taktik. Jag tror egentligen inte det spelar någon roll. Det kan man vända och vrida på. Men skickas Malmö upp i inställning, intensitet, energi liksom på den nivån som de gör i och med att det är ett derby, ja, då kliver de också ut och kör över Helsingborg 10 gånger av 10.
Ja, jag har två saker att säga om Helsingborg. Först ett konstaterande att den bästa insatsen som Helsingborg gjorde, som någon i Helsingborg gjorde, det var ju Holgersson i halvtidspausen när han var väldigt, 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 väldigt ärlig och sa att
ja, väldigt naken.
Väldigt naken, det är rent piss, sa han. Fan vad det här är dåligt. Jag tycker det var den bästa halvtidsintervjun i år. Det var, jag gillar Holgersson och jag tycker att han var väldigt härlig i det läget.
Får jag syna den?
Absolut.
Mellberg inför andra halvlek ska börja få ju frågan om han skulle göra några förändringar. Ja, vi gör både formationsmässiga och vi byter in två spelare också. Ja, vad är det du vill förändra, undrade Olof Lund. Var det mesta. Sen började du stänga följdfrågor på det.
Men en sån som, det jag tänkte, jag tycker det är en ganska intressant tanke att köra Moro och Max Svensson på topp. Just för att om Malmö har problem med någonting så kan det ibland vara just snabba löp.
Var de på topp? Ah, alltså, okay, hur fan, okay, var den start? Jag satt och, vad fan är det de spelar? Liksom? Var det 5-4-1? Var det 5-3-2? Var det 5-2-3? Det var en rödblå röra.
Ja, det är möjligt. Men åtminstone var de ganska högt upp mellanåt och kunde hota med djupledslöp. Fick de ut någonting av det överhuvudtaget eller?
Alltså det enda de egentligen får ut i första halvlek, det är ju Gigovic när han central i mittfältet, när han tar ett genombrottslöpning och spelar in den till Moro, då är ju Berang Safari och rensar undan bollen till hörna. Den chansen kommer ju precis när Malmö går ner lite i energi. Alltså du håller ju inte energin i 45 minuter, de håller ju den här energin i 20 minuter, sen går de ner lite. Precis då kommer den chansen. Gigovic går ner, kommer in i straffområdet med boll, sätter snett in i bakåt och Berang Safari får undan den precis framför Moro. Det är ju deras chans att studsa tillbaka till matchen. Så det är egentligen den enda.
Ja, de har väl en löpning när han har en maskerad löpning bakom mittbackarna. Han går förbi Dahlin och sen har han sin julgransfot när han ska liksom chippa innanför kanten i mål liksom på halvvolley med en bredsida.
Ja, just det,
jättesnävt
just det,
läge såklart, ja, men han missar givetvis eftersom det är Moro som har bollen, men det var väl en halv läge också.
Jag fick ibland intryck av att Malmö i den här matchen släppte upp Helsingborg lite grann och sen bara liksom tog de bollen av dem och då var det ju öppen gata framåt, för då var de ju utspridda. Så att jag menar, Traustason, han har ju 3 avslut från straffområdesbågen inom loppet av 3 minuter där. Jag tror han skjuter det 8:e, 9:e, 11:e minuten och han har 3 avslut. I tredje ledet till en hörna, då får han återigen bollen där utanför och så sätter han det inlägget till Rex som är mål på bortre.
Finns det något samarbete i Allsvenskan som är starkare än Rex och Traustason?
Jag fick den frågan faktiskt av en, som en läsarfråga. Vi tog ju upp det här tidigt. Mm. Jag vet att jag skrev en krönika om det inför, jag tror det var Djurgården. Hur stoppar man Malmö? Ja, man stoppar samarbetet mellan Rex och Trösta. Så, vad hände efter den krönikan? Och då gick Radetinac in och klippte sönder benet på Trösta. Så att jag har skrivit några fler sådana krönikor sedan dess.
Uppviglande krönikor.
Ja, exakt. Och nu gör du ställer du en uppviglande fråga här. Nej, men det är ju intressant. Och det är också ett intressant samarbete för att man talar ju liksom, man talar om forward-samarbete, man talar om in-i-mittfält-samarbete, man talar om ytterback och yttermittfältare som har samarbete och så vidare. Men här har du liksom en rörlig central mittfältare och en wingback liksom som har hittat ett jävligt intressant samarbete. Det är lite ovanligt och det är på lite ovanligt sätt också.
Jag sparkar in i öppna dörren nu, men kolla på Norrköpings wingbacks, Thorinsson och Krogarsson. Extremt speltekniska, högt uppe, offensiva, kan centrera ibland och vara med och bygga spel, kan på kanten och slå inlägg. Kolla på Malmö, Sören Rex och Jo Inge Berget ofta, eller de har också andra alternativ, men ändå extremt offensiva spelare som tar hem jobbet hemåt såklart, men som i första hand är ett offensivt vapen. Kolla på AIK Swingbacks, ja, där finns det i princip ingenting vad gäller offensiven. De hade en period där Lindqvist och Sungen var i jättebra form för några år sedan, liksom, när det verkligen kändes att båda två var på gång, men det är väl en väldigt stor skillnad mellan lagen som använder wingbacks.
Ja, och det är ju också så att jag menar, fotbollen utvecklas ju hela tiden, men efter ett tag kan ju en utveckling inte gå längre liksom. Det som fotbollen just nu utvecklas på, skulle jag säga, det är ju att spelarna måste behärska flera olika positioner på planen. Det är ju det som är en aspekt av hur man blir bättre. Till exempel en wingback måste klara det här båda riktningarna, både försvara, anfalla bra och vara bra på det. Du kan ha liksom i en fyrbackslinje, om du inte har wingbacks, då ska du ha de här inverterade ytterbackarna som kommer upp och spelar centrala mittfältare emellanåt. Har du en innermittfältare, då ska du ibland kunna kliva ner och vara en mittback så att du kan växla mellan två- och trebackslinje. Allt det där ställer ju mycket högre krav på spelarna, att de ska klara olika positioner, och det känns ju som att det är ett område där fotbollen utvecklas just nu, från att den tidigare utvecklats på andra områden, det går jävligt fort och så vidare. Någonstans så når man ju jag ska inte säga att man det inte kan gå fortare på en fotbollsplan, men utvecklas inte lika mycket just där, utan det blir andra saker då som utvecklas. Och en sak som händer just nu, det är då att spelarna måste lära sig att hantera flera olika positioner på ett bättre sätt. Mm.
Ja, men vi nämnde tidigare också, det är imponerande att Sören Rex i princip aldrig försakar det defensiva arbetet, men ändå alltid fyller på.
Ja.
Alltid
fyller på i straffområdet. Det är just det jag menar. Liksom. Ja. Han behärskar ju två olika positioner till fullo. Nu får de klara sig utan honom. Han hävdade att hans hyschning av HF-klacken efter sitt mål, att han inte var medveten om att han skulle bli avstängd vid ett gult kort. Så nu blir han ju då avstängd mot AFC, och det visste han alltså inte om då. Och det kan man ju tro vad man vill om.
Jag vill säga det att man ska inte ta så jävla enkelt på den bottenmatchen. Men just nu, visst, AFC fick stryk mot Norrköping med 4-0 och var extremt dåliga, men jag var ju i Eskilstuna förra gången som Malmö mötte AFC på bottaplan, och det var ett oerhört arrogant Malmö som i princip hade inte säkrat titeln, men de var på väg att göra det och förlorade med 3-1 borta mot AFC. I en match som de hatar att spela på dåligt konstgräs och på en blåsig arena och inför motstånd som de inte tycker är värdiga att få möta Malmö liksom. Men å andra sidan så spelade Mohamed Bouyaoui i AFC på den tiden, och de hade ett helt annat lag.
Ja, det är större skillnad på lagen nu ändå, plus att har du med dig den där historien, så är det väl bra att påminna om den ur Malmös perspektiv. Det missar nog inte Rösler, den känns göra. Rösler ska vi ta lite om innan vi lämnar derbyt. Det är ju han och Kim Bergstrand det är inblandade, du får väl ändå säga är guldstridens första regelrätta ordkrig, eller?
Ja, vi fick ju ett också då mellan Poja och Westerum och Norling i så fall på något plan.
Ja, okej.
Det här var mer klassiskt.
Ja, men när det är tidningarna liksom. Hade det varit förr i tiden när vi körde mycket papperstidning, då hade det varit med pratbubblor och grejer. Ja. Alltså. Det har varit ett utmärkt exempel på en bra pratbubbeljournalistik där. Och jag tycker det är underbart. Det säger ju så mycket om allsvenskan. Det är ju liksom, det här är ju allsvenskan när det de bråkar om är vem fan som har flest dagar emellan olika matcher. Och det visar sig att när Bergstrand då svarade så hade, var det ju ingen skillnad, för att de, man ser det här då över fyra matcher som det egentligen handlar om, så spelar de ju i två veckor, och för Djurgården var det lite tajtare de tre första de här fyra matcherna, och för Malmö blir det lite tajtare de tre sista, men slår det ut det så spelar de ju inom loppet av två veckor båda två.
Men jag älskar också att Bergstrand inte som någon jävla diplomat försöker ta ner det här. Jag menar, vissa tränare hade ju sagt liksom, nej men det där förstår för honom. Då går Bergstrand in och säger Rösle har noll koll, Rösle verkar stressad. Det tycker jag ändå är, ja, det gjorde mig glad. Ja.
Det är ganska bra det där. Det han säger är att han verkar stressad och har noll koll. Alltså att han är stressad, det kan han ju inte slå fast. Så då hävdar han att han verkar stressad. Att han har noll koll kan han ju slå fast, eftersom han inte då bevisligen nämner det här med fyra matcherna. Liksom. Så att det är ju även semantiskt och retoriskt en jävligt bra kommentar. Han verkar stressad och har noll koll. Den går liksom inte. Den kan aldrig bita Bergstrand i arslet på något sätt, bara för att den är så perfekt.
Den är lika bra som härskartekniken som du hade med i din krönika senast nu efter matchen, när du gick igenom den här bråket mellan, tidigare bråket mellan Bergstrand och Rösle, när Rösle sa i slutet av sin prata på presskonferensen, by the way, your goal was offside.
Ja, den var ju också jävligt rolig. Och det var ju då det blev 1-0 till Rösle, och det där tror jag har suttit som en tagg hos Bergstrand, för att han stannade upp precis när Rösle sa det här, och så funderar han väl lite då på om han har något att komma med. Ska han komma med någonting? Och så kommer han inte på något blixtsnabbt, och så får han bara prata om sin match. Och sen så har ju veckorna gått liksom, och det har väl gnakt i honom det här också. Och sen nu så såg han här, då blottade Rösle en liten öppning, och då högg han direkt Bergstrand. Det är roligt. Och det är ju ett, ja, därför att det här är ett jävligt bra ordkrig liksom. Jag försökte jabba igång Bilbon också. Jag frågade han det på presskonferensen, att han sa det att nu röker ju Rösle och Bergstrand ihop här om spelschemat. Vad positionerar du dig i den här striden? Nej, då började han prata om förra året istället, när Hammarby hade något katastrofalt spelschema. Så att det följer platt. Han ville inte ge sig in där bilden. Det var ju lite synd. Det var vart om han fått ett trekejsarslag där också, så hade du kunnat veva igång Väström där på ett hörn också. Så hade vi haft ett fullskaligt guldstridsordbråk på alla håll och kanter. Det var rena drömmen. Ja, mer om Skånederbyt. Inte så mycket mer att säga om det.
Nej,
kanske.
Det var ju så pass överlägset så det är onödigt att grotta ner sig för mycket.
Däremot har vi då, om vi lämnar det, utlovat en Norrköpings special. Så att nu är scenen din, Boman.
Tack. Nej, men nu har vi ändå funderat lite på det, att Norrköping, när de föll ifrån i den absoluta guldstriden, så har ju bevakningen varit lite mindre på dem efter det, och det är väl naturligt på något plan också, måste man säga. Men man får ändå måste slå fast att de är ju inne i en alltså, enorm form just nu. Tillsammans med MFF, det absolut formstarkaste laget, vilket inte säger lite i en serie där topplagen vinner hela tiden. Resultaten har varit ganska sjuka ändå. De har hållit nollan i 6 av de 7 senaste matcherna. Har de hållit nollan. De har släppt in ett mål, det var borta mot Malmö FF, där de kanske stod för sin allra bästa insats också under den här sviten. Man har 18-1 i målskillnad senaste 7 matcherna. Och det är väl det som kanske är mest imponerande då, att defensiven på något sätt har skärpt till sig. Och det har vi varit inne på tidigare också, att de har hittat rätta nu med Lauritsen, Dagestål och Kasper Larsen i första hand. Nu spelar ju Kastigen, som ju tycker jag alltid är bra när han får spela för Norrköping, för att Kasper Larsen var borta. Han var också jättebra mot AFC. Man kan väl inte gå in jättemycket på just matchen mot AFC, för att de var ju så brutalt överlägsna mot jumbon då, så att det är, men det är väl det, att som jag var inne på tidigare, att de har ju wingbacks som i första hand är offensiva spelare utan att försaka sina defensiva uppgifter. De har ett otroligt bra samarbete mellan Alexander Fransson nu och den så saknade Andreas Blomqvist. Han är ju en i grunden extremt fin spelare. Han var bra för många år sedan. Han har ju för 6 år sedan var han ju i princip en färdig bra allsvensk spelare, och han har varit skadad, han var borta, men det var kul att se hur otroligt skicklig han var nu mot AFC. Han är verkligen på gång igen, så att det imponerar. Och det är något som ändå är liksom, de saknas och Kasper Larsen, de saknas Simon Tern, de saknas Kalle Holmberg, och det märks inte överhuvudtaget. Och en sista grej som jag tycker är sjukt intressant är att Jens Gustafsson ändå tar chansen att byta in spelare som Manasse Koso, Isak Bergman Johannesson, som väl typ är 12, och Pontus Almqvist fick spela i andra halvlek. Och så jättebra ut, redo ut att spela liksom i hög utsträckning. Så det var verkligen en håll-käften-insats till från Norrköping. Så att, hade de inte haft den där svackan i början av året, så hade de ju definitivt varit med. Men en normal säsong hade de kanske definitivt varit med. Men ja, otroligt bra form på Norrköping.
Jag fastnar ju hela tiden för Norrköping för det Jens Gustafsson sa när jag träffade honom inför säsongen. Han var ju inne på då att om vi ska upprepa fjolårets andra plats där då, så måste vi höja oss väldigt mycket för vi hade marginalerna med oss på ett helt annat sätt. Han återkom ju flera gånger till det under intervjun och efteråt. Jag fick liksom känslan av att han redan då anade att det här skulle bli en lite stökig säsong. Och det var ju också hela de här diskussionerna om hur de ska ersätta Andreas Johansson och allting. Och uppenbarligen så gjorde ju Gustafsson en väldigt korrekt analys av läget där. Att det skulle ta ett tag innan saker och ting fungerade för dem. För det har det ju verkligen gjort. Alltså, den enda anledningen till att de inte är med i guldstriden, det är ju deras svaga inledning. De var ju väldigt, väldigt långt efter. Ja, vad fan, satt vi här och sa att de kommer aldrig vinna guld. Det var ju efter 6 omgångar liksom, så räknar vi bort dem.
De hade en seger på de 8 första matcherna.
Ja, ja. Mm. Och någonstans där så sa vi alltså det finns inte en chans, de kommer inte vinna liksom. Ändå är de nu med och kommer i alla fall då, guldet är ju rökt, men de kommer ju vara med och slåss som en Europaplats eventuellt alltså.
Mm, absolut.
Och det kommer ju förmodligen då leva för dem hela vägen in här, vilket gör att den här bortamatchen för Djurgården i Norrköping, mot Norrköping. Den kan ju bli tuff om de bibehåller den här jävla formen de är inne i. Jag sa ju det efter de mötte Malmö att frågan är om de fan inte är allsvenskans bästa lag just nu. Alltså. Så bra som de funkar.
Ja, men borta mot Djurgården, borta mot Norrköping är ju, där har Djurgården 50-50 match. Det är ju 50% att de förlorar den matchen. Ska jag säga. För, ja, om vi tar bort kryss så är det 50-50. 33-33 kan man säga att det är i den matchen. Och på samma sätt så är det likadant för dem mot Hammarby också. Så, och mot Djurgården, eller mot Blåvitt kanske det är 60-40 att de vinner. Så att de har ju ett antal svåra matcher kvar i Djurgården.
Hela min 65-poängs prognos bygger ju på att Djurgården vinner den matchen. Jag har räknat med att de ska förlora derbyt och att de ska förlora borta mot IFK Göteborg. Det är frågan om man eventuellt borde revidera det där lite grann. Frågan är om Djurgården vinner den där sista matchen. Jag har räknat med att de gör det, men den här prognosen gjordes ju, det är ju en månad, vet, 5 veckor sedan bak i tiden när jag gjorde det här, så att då hade man inte bilden av att Norrköping var så väldigt starka som man nu vet att de är, så att det där har ju förändrats lite, och det är också intressant att det förändras. Men i den prognosen så har ju även det slagit lite fel på Malmö då, de hade ju ett kryss mot Elfsborg, nu vann de den matchen. Så att slutade som jag tror så stannar ju 3 lag på 65 poäng och då blir det ju en målskillnadsaffär mellan Djurgården, Hammarby och Malmö. Det skulle vara ett intressant avslutning. Jag hade en kollega, han räknade fram senast allsvenskan avgjordes på målskillnad, det ska tydligen ha varit 1968, då var det 4 lag som slutade på samma poäng och det har varit målskillnad då, och då var Öster, om jag inte minns fel, som vann.
Alltså jag sa fel innan, Norrköping har hållit nollan i 8 av de 9 senaste matcherna, inte 6 av de 7 senaste, eller båda 2 stämmer ju, men 8 av de 9 senaste.
Men då räknar du nog kanske med den där hängmatchen som flyttas, som ligger mot AIK?
Nej, jag faktiskt inte det. Så att, nej, men det är ju i skymundan då har de stått för kanske allsvenskans bästa höst.
Ja, de har ju bytt plats lite med Häcken som ju helt har rasat här och förlorade mot Elfsborg nu. Det var ju väl egentligen den allsvenska, senaste allsvenska omgångens stora överraskningsresultat att Häcken helt plötsligt förlorade mot Elfsborg hemma.
En sista grej med den matchen var att säga att Haksabanovic var ju lika bra som vanligt. Jag tycker han var lite för kär i att ta skott själv den här matchen. Det är kanske att han vill pumpa upp statsen lite för mycket nu i under hösten. Tycker att man ska väl tycka att det är bra när offensiva spelare vågar vara de som avgör, men tycker att han kanske var lite självisk just mot AFC.
Men om han inte hade varit det, hade han satt sitt distansskott då som betydde...
Nej, förmodligen inte, och det var ju ett otroligt bra skott, så att man ska vara en väldigt negativ människa för att hitta dåliga saker med den matchen, så att det var väl en ganska dålig spaning kanske.
Vi glider över till vårt sista ämne, bottenstridsfokus. GIF Sundsvall. Ja, jag sa nog fel där förresten, att det enda överraskningen var ju inte att Elfsborg vann mot Häcken. Det var ju lite överraskande att, eller ganska mycket överraskande att GIF Sundsvall vann här nu för första gången på, ja, vad säger man, sen Sundsvall brann.
Sen i april var det faktiskt, och jag var ju lite kanske raljant mot Tony G i senaste podden. Lite raljant var jag kanske och lite orättvist mot honom, för mot KFF så satte faktiskt Gustafsson allting rätt. Han har ju tjatat jävligt mycket nästan för mycket tyckte jag då, över att de har övat mycket på fasta situationer, alltså offensiva fasta framförallt. Och det är ju någonting man kan jobba med under ett par korta pass och kunna få liksom konkreta resultat av det. Men jag fnös lite åt det och kände, vad fan. Men det har ju gett resultat. Ett mål mot Djurgården, två nu mot Kalmar. Allting på fasta offensiva. Och jag förstår att de vill spela så, med tanke på att de har jävligt svårt att göra spelmål med den offensiven de har. Och 1-0 var ju riktigt vast när Moros Gracia visserligen tog en helt omaskerad löpning. Hela världen såg att han skulle ta den löpningen, men Kalmar FF, som var totalt usla i matchen, plockade inte upp den. Så han träffar ju skallen på Moros Gracia, som gör en helt okej nick mot Bottre som Hägg Johansson kastar in eget mål. Så att det var ju sådär då. Och sen så är den här Roige som jag har svårt att uttala på, som slänger in en 2-0 på efter kalabalik efter en hörna också. Så att,
just de här två dömde du väl ut igen med fotknölarna efter Djurgårdsinsatsen de här spajorerna?
Nej, det var mest Roige och Edari då ju. Och Edari var ju också petad nu i den här matchen. Det var ju ett mer defensivt orienterat Sundsvall i den här matchen. Då får man ge Tony att han verkligen lyckats med tränarhantverket i det här fallet. Dessutom så fanns det ingen fåfänga överhuvudtaget, utan när man kunde säkra de tre poängen så går han ner på tre mittbackar. Bytte in Paul Moreno som är ju en duellstark spelare. Så att, han gjorde en jättebra insats, Tony, tillsammans med sina spelare, och det var imponerande.
Grejen är att Hasse Eklund efter Falkenbergs förlust mot Djurgården inledde ju presskonferensen med en bilmetafor. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur den var, utan det var någonting med motorvägar och köer eller vad fan man pratade om. Jag kom fel in i det, så att ja, jag vet inte vad han sa. Jag gjorde inget citat av det heller sen. Så att, men i alla fall i och med att jag snappade upp att han gjorde en bilmetafor, så ställde jag frågan till honom efteråt, att, för då hade ju Sundsvall samtidigt vunnit den här matchen och då knaprade ju de in på Falkenberg. Så jag frågade han det ifall han var orolig nu att Tony Tiger hade fått bensin i den allsvenska Ferrarin GIF Sundsvall, och det såg han ut som ett frågetecken Eklund, för jag tror inte han visste om att Tony Tiger hade sagt det. Alltså han svarade något med att ja, nej, men vi ska kämpa på och så bla 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 liksom. Han undrar då vad fan jag pratar om det här. Han känner uppenbarligen lite till det där som kan bli ett legendariskt citat, både ifall det går åt helvete och om Tiger nu räddar GIF Sundsvall. Det är ju faktiskt inte helt, det sjuka är att det är ju inte helt omöjligt. Nej. Jag möter nu i nästa match så har de ju Sirius hemma. Mm. Sirius är förvisso lite bättre än de här fyra längst ner då. Jag räknar Östersund, Falkenberg, Giffarna och AFC. Sirius är bättre, de har en nivå upp helt klart, men nu är det bortaplan och det är mer att spela för Giffarna. Så att det är faktiskt inte helt omöjligt. Jag menar, då är de uppe på 19 poäng. Då är de uppe på samma som Falkenberg har just nu. Då är de bara två poäng från Östersund. En seger till för Giffarna, för vi tror ju inte att Östersund tar några fler poäng. Nej. Då är de förbi. Och Falkenberg kan ju också gå förbi. Och då är det ju möjligt att då kan ju Östersund alltså hamna på direkt nedflyttning.
Alltså jag tror ju så här, Giffarna kryssar mot Sirius, Toskan mot Norrköping, vinner mot AFC, kryssar mot Helsingborg och förlorar mot AIK.
Ja, då har du fem poäng till på dem om man räknar rätt. Så då kommer de upp på 21, då har de samma som Östersund. Och de har ju då just nu bättre målskillnad än Östersund. Så då handlar det om vad det är för resultat i de här olika matchen. Allt det här förutsätter ju då att Östersund inte tar några fler poäng.
Nej, men de var ju faktiskt helt okej offensivt i alla fall mot Örebro, va? Jag har bara sett highlights, men jag tycker att det var en jävla kavalkaden då, att de hade otroligt mycket lägen.
Ja, det var ju ett litet självmål för dem där.
Ja, det var ju synd om pojken. Ja.
Så att det är den här bottenstriden. Vi talar mycket om guldstriden, men det är en jävla rysare där också.
Kalmar ska vara jävligt glada att bottenlagen är så jävla dåliga i år, för att Kalmar är otroligt svaga just nu. Mm. Vill jag bara säga det.
Utöver detta så pågår ju rättegången i Ångermanlands tingsrätt mot Daniel Kindberg och kompani där uppe. en grej som jag tänkte ta upp som är lite häpnadsväckande. Jag ska se vad du känner kring det. Det är, jag har pratat om det tidigare, det togs upp i veckan igen. Hela den här historien handlar ju om att, jag menar, Daniel Kindberg har haft någon form av kontroll över en stor byggområde där man bygger massa grejer, och då har han kunnat ta in olika företag, någon har grävt, någon annan har byggt, tredje har gjort något annat, och sen är det då den här ÖFK-sponsorn då som vi kallar Sollefteå-företagen i media, han liksom, hans flyttfirma då, de har bland annat fraktat undan grus och så vidare, sägs det. Bland alla de här liksom uppdragen så hävdar man ju att just den här Sollefteå-företagarens arbeten, de är inte utförda, det är ju vad åklagaren hävdar liksom, utan i mellan alla de här riktiga arbetena som har stuckit in en rad falska fakturer, för det har aldrig fraktats undan något grus i den omfattningen som de hävdar, utan då har Sollefteå-företagaren kunnat bli betalad av Kindbergs företag där, och eller av de företag där Kindberg har varit vd, och sen har motkravet varit då att pengarna från flyttfirman ska gå till ÖFK liksom. Det är ju själva upplägget då. Men det är ju jävligt svårt för åklagaren att bevisa liksom hur många gruskorn som har flyttats. Alltså det går ju inte, utan de försöker bevisa det här på annat sätt då. Och då tittar man ju på, vad har den här Sollefteå-företagarens flyttfirma, vad har de haft för arbetskraft? Vad har de haft för anställda? Hur har de betalat de här? Och de har inte hittat några betalningar. Och då har det under rättegången kommit fram att det hävdas att det är utländsk arbetskraft som har gjort de här arbeten. Det är några spanska företag, det är några internationella företag, det är några ryska företag. Och där har då Sollefteå-företagen lämnat in kvitton. Och de kvittorna kom in jävligt sent. De kom in en månad innan rättegången skulle ha börjat i våras. Mm. Det var därför de sköts fram till hösten. Mm. För att man vill undersöka då från Ekobrottsmyndighetens sida de här kvittorna. Och då lämnades det internationellt forensiskt centrum. Och man kom fram till att de här papperna är kopierade. Det är liksom inga originalhandlingar. Och under rättegången nu då så hävdar åklagaren även att ett av namnen på de här personerna som har undertecknat för ett av de spanska företagen, han är död sedan 10 år. Så han liksom existerar ju inte, han lever ju inte längre, stackaren. Och jag menar, 10 år, det är ju långt innan åtalet, så han kan ju liksom inte ha liksom utfört några arbeten och så. Och då hävdar ju försvaret då att nej, men det är uppenbart en annan person liksom, det är namnförväxling och så här. Men det gör ju, det är ju problematiskt för försvaret. Mm. Det är en liten fjäder i hatten då för åklagarens version av hur det här har gått till. Och ja, det ger ju också en bild. Vad är det här för en jävla härva liksom? Och så hävdar man då att de här, eftersom åklagarna inte har kunnat hitta några utbetalningar av löner och så hävdar man att de här företagen då, som kvittorna ska representera, de har betalats med kontanta medel från olika spelvinster som har gjorts långt tillbaka. Så att när man gräver ner sig i den här historien så hittar man ju exempel som ger en ganska solkig bild. Oavsett, jag menar, okej, det kanske är så då att de här företagen verkligen har gjort det här arbetet. Men då har de i så fall betalts med svarta pengar som inte har varit med i någon bokföring någonstans och som kommer från gamla spelvinster och så. Det är klart att det låter ju väldigt konstigt. Det kan naturligtvis vara så. Men som sagt, då är det ett annat brott. Då har man ju inte redovisat i bokföringen de här löneutbetalningarna.
Man kan väl säga så här, varje enskild detalj går säkert att förklara på något otroligt vis, men som helhet så blir det ju så får man ju ett mönster som är solkigt i alla fall.
Ja, och de nekar ju då till brott, alla de tre åtalade, de nekar till brott på samtliga åtalspunkter. Och vi nämnde ju Daniel Kindberg när det var hans dag att bli utfrågad där, att han höll det här långa anförandet. Jag sa att han var väldigt retoriskt skicklig. Jag måste bara läsa avslutningsvis lite hur han sa här. För att det här är bra, det är ur ett retoriskt grepp är det fantastiskt bra. Han säger: jag är normalt ingen känslig person. Jag har umgåtts med de värsta människorna på jordklotet, från krigsförbrytare till nedknarkade barnsoldater. Jag har haft en kalashnikov i magen, en glock mot huvudet. Jag har blivit kidnappad, jag har utsatts för mordförsök. Jag har lärt mig lukta mig till riktig rädsla. Jag har väl mest terapitimmar av alla i min position. Jag har blivit behandlad för det här. Jag har ett ganska stort referensbibliotek till när det är jävligt. Men ingenting kan jämföras med det magsuget, slaget jag fick när polismannen säger att de har varit och väckt mina barn och jag var inte där. Det är ett öppet sår. Här står ju han och säger då inför hela rätten för att förklara hur traumatiskt han upplevde själva gripandet och att polisen då ringde på hos hans barn där han var folkbokförd och att det då ska förklara varför han i polisförhör senare erkänner det här upplägget som åklagarna hävdar. Men, och så kan det vara, det vet ju inget om. Men det är ju retoriskt skickligt. Han pratar ju på ett oerhört bra sätt och han hade ju ett annat bevingat citat här nu i veckan i rätten när han pratar om att han har blivit, när han klagar på media då, han har blivit schavotterad på folktribunalens altare. Så att han får ju till ibland.
Ja, det låter som att han pratar i ett KU-samtal. Alltså det låter som ett KU-samtal. Heter det? KU-förhör heter det va?
Ja, KU-utfrågning.
Ja, från 80-talet typ liksom. Men det är den känslan man har av den här rättegången. Ibland låter det som att det handlar om statshemligheter och liksom Katz-Falk-skandalen snarare än en ekonomisk härva i Östersund.
Det kommer bli en bra P3-dokumentär. Jag fick en fråga, jag kan avsluta med en läsarfråga här. Det var just den som undrade för att de hade pratat i någon annan podd där om att jag hade kommit ner i samband med någon frukost i shorts och frågat Kinberg om han var laddad inför dagen och han hade svarat ja för fan, det är som att vakna upp inför en match. Och, jo, men precis så var det. För att jag menar, alla jävlar som håller på med den här rättegången bor ju på ungefär samma ställe. Det är egentligen bara åklagarna som inte bor på det här hotellet, för det finns ju bara ett hotell i Härnösand. Så där bor ju liksom både liksom, ja, men de åtalade och deras advokater och alla vi journalister och så här. Så att jag menar, man springer ju på varandra på frukosten och prata lite grann, såklart. Och Kinberg har ju varit väldigt välvilligt inställd till att svara på frågor i media och så här, medan då åklagarsidan svarar inte på några frågor alls. De hävdade ju att det var en överenskommelse från början att ingen skulle ge några kommentarer. Men jag menar, det sprack ju innan Kinberg anlände till rättssalen, för att han ställde upp på en intervju för TV4 utanför rättshuset. Hur fan inte ens kliva in i Ångermanlands tingsrätt innan han hade gjort sin första intervju. Och sen har ju Kullinger och advokat Kullinger och de andra, de har ju också. De är däremot de här mer anonyma och PR-man och Sollefteå-företagare, de gör inte så mycket intervjuer utan de svarar väl på någon fråga så lite mellan skål och vägg mer. Men det fortsätter på måndag. Nu måndag då är det åklagarens slutplädering och på tisdag är det försvarets slutplädering. Men på måndag även börjar allting 10.30 med att Dieselmannen ska höras som har klivit in här och kan ta sig en huvudroll. Så det ska bli intressant att höra vad Dieselmannen är som ska ha levererat all diesel till Sollefteå-företagarens lastbilar, eftersom det heller inte finns några tankkvitton eller några liksom bokföring på hur fan de har tankat upp lastbilarna, men det har ju då Dieselmannen löst.
När kommer baronen då? För det var väl en sån kille också va?
Ja, han har varit med på ett hörn.
Han har redan varit det.
Ja, han spelar en ganska undanskymd roll, baronen. Lite oklart exakt vad det var, men ja, det finns ett par karaktärer där uppe. Ja, ska vi slå igen butiken där? Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit med dina kloka åsikter och dina intressanta synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.